A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du var sen idag igen, ja.
Det är korrekt.
Vet du vad Zlatan sa när han var sent i en träning en gång, eller?
Nej.
Träningen börjar när jag kommer. Är det så här också? Podden börjar när Filip Trollér kommer.
Ja, så ser jag det faktiskt.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag två fotbollsvänner med mig i studion, Filip Trollér och Joel Bessling. Igen, samma styrka som senast alltså. Det känns tryggt för vi ska nämligen ta oss an de tidiga krislagen i Allsvenskan. Vi ska titta på Gais succé i Superettan, Häckens skadebekymmer, Elfsborgs monsterklack och mycket, mycket mer. Men först, våren är ju antagande. Och hur vet man det? Jo, du ser rubriker om återbud till hockey-VM överallt. Ge mig ett tydligare vårtecken, Filip Trollér.
Den är svår att trumfa faktiskt. Det har man från att du var hur liten som helst så växte du upp med alla de här nej tacken som kom från NHL-spelarna. Och när jag var liten och brydde mig väldigt mycket om hockey-VM, då blev man alltid väldigt ledsen när de stora stjärnorna sa nej, nu bryr jag mig inte särskilt mycket.
Det som möjligen skulle trumfa dig är att du har bytt till sommardäck kanske. Som jag vet att du skulle göra, vilket blev problem för poddinspelningens tidpunkt och datum.
Ja, det är gjort. Det skedde under gårdagen då. Vad var det? Tisdag eller? Ja, tisdag. Sommardäcken är på. Det känns mycket bra. Rullade mycket lättare hem. Det är så skönt när man slipper det här dönandet som det blir med dubbdäcken. Så ja, det var gött.
Mm. Joel Bessling, du rullade med dina sommardäck till Varberg för att se Elfsborg mot Varberg där på Påskbergsvallen. Jag vill ha ett betyg på pressfika till att börja med.
Det var kexchoklad och gifflar. Så det får ju, kan ju inte få mer än 2-4.
Va?
Nej.
Det är väl ändå gött.
Det är fina grejer. Gifflar, kexchoklad.
Ja, gifflar har svårt för torra.
Svårt alltså. För gifflar. Utveckla. Du kan ha svårt för gifflar. Hur går som helst. Filip,
hjälp. Ja, ja. Vad är detta?
Nej, jag tycker de är för torra.
För torra?
Ja, kexchoklad gillar jag däremot.
Det är också jävligt gott.
Och kaffet var helt okej och sådär. Men nej, det kan inte få mer än 2. Fastän om du gav Elfsborg en 3 eller vad, så kan du absolut inte få mer än 2.
Vi rullar på med våra ordinarie ämnen då, som jag nämnde lite inledningsvis där. Och det är ju onekligen en intressant tabell i Allsvenskan redan efter 2 omgångar. AIK sist, IFK Göteborg näst sist och IF Elfsborg 4:e sist, om jag minns rätt. Brommapojkarna är väl med däremellan någonstans också. Och frågan är om detta är begynnande kriser eller tillfälligheter. Eller så här, vem mår sämst? Är det Gnaget, Blåvitt eller Elfsborg, Joel?
Ja, det är definitivt inte Elfsborg. Det tycker jag väl kanske, ja, visst de har inte gjort målen, men det finns ju ändå någonting där i spelet och så nu har de ett väldigt lätt schema framför sig. Sen är det ju lite hugget som stucket mellan Blåvitt och AIK. Blåvitt har ju sina problem liksom, men just det är liksom den stormen och det liksom trycket som är på AIKs ledning just nu gör att de mår nog sämst ändå.
Mm. Mm. Hur ser din topp tre-lista ut över krislag, Filip?
Jag tror att den ser exakt likadan ut, även om alltså det är lätt att Elfsborg, de kommer undan lite grann också. Alltså bara för att de är Elfsborg, att de är i skymundan då av de här ännu större drakarna lite kan. Sen är det ju klart att, som Joel är inne på, de mår ju mycket bättre än då vid sidan av och allt runt omkring och organisatoriskt är saker och ting på plats. Så är det ju inte i de andra två. Och jag tror... Jag håller väl ändå också att AIK är högst, alltså just för att det är så många olika saker som det blåser runt där. Det är inte bara sportsligt, så är det väl i för sig i Blåvitt också, men där handlar det mer om att frustrationen bottnar i att saker inte är på plats. Det är liksom inga skumma affärer och sånt runt det. Så jag skulle säga att AIK mår sämst, Blåvitt mår näst sämst. Jag tror Blåvitt är väldigt glada för att AIK mår dåligt, för de kan hamna lite ändå i skymundan i det riksperspektivet i alla fall.
Ja, men jag håller med om det. Jag såg ju också Elfsborgs match mot Varberg, och precis som du nämnde, Joel, så har Elfsborg inte gjort mål än. De har bara tagit 2 poäng. Men jag tyckte de var ganska bra ändå mot Varberg, måste jag säga. Alltså den här arenan är ju bevisligen jävligt svårspelad. Får den tidigt på säsongen innan du liksom är inne i något flow eller flyt. Och dessutom Elfsborg då, som ju inte var med i Svenska Cupen, kanske ligger lite längre bak där. Och så har de en första halvlek med en enorm medvind där det egentligen känns som det är lite tillfälligt. Lite otajmade aktioner i straffområdet egentligen som gör att de inte gör mål. Har du liksom spelare som är längre fram, så sätter de några av de chanserna de har i första halvlek. Sen i andra halvlek så är det ju vinden då som gör att det blir viktar ju över till Varberg där. Så att det jag är ändå försiktigt imponerad av Elfsborg, måste jag säga.
Ja, det beror på vilket liksom fack man ska lägga Elfsborg i. Ska man lägga dem i liksom femma till sjua facket, så behöver man ju liksom inte vara orolig för deras vägnar. Däremot alltså topp fyra så där. Nu har visst det har gått 2 omgångar, men jag tycker att det ser lite för tunt ut på vissa positioner. Däremot så håller jag med om att de spelade bra i första halvlek. Liksom den långa bollen bakom liksom Varbergs trebackslinje satt ju rätt bra flera gånger, och de hade liksom farliga inlägg och fick bara inte dit bollen liksom. Men jag tycker att man visste ju ändå liksom att motvinden skulle komma där i andra halvlek. Jag tycker inte man anpassade sitt spel tillräckligt bra. Men ja, det var ju tydligt att de ville ha in en boll första 20 liksom. Mm. Och får man inte det på postpressvallen, då blir det lite kämpigt.
Mm. Men jag menar, tittar man på det i stort liksom, så visst, Häcken imponerar oerhört. Malmö imponerar ändå, får man väl ändå säga. Liksom. Det finns en jävla tyngd när de vinner sina matcher, även när de hade lite krampaktigt mot BP. Men se på Hammarby, se på AIK som vi har nämnt här, och några av de andra. Djurgården hade ju liksom tappat poäng mot Sirius, och i det perspektivet så tycker jag ändå att 2 omgångar in så det är det jag menar, att där ser Elfsborg ändå ganska okej ut, även om man vill liksom knuffa upp dem lite i tabellen då, även om de inte tagit så mycket poäng. För att jag tycker de har så mycket annat som fungerar just ja. Annat än, och jag menar att alla de här fyra liksom Bernhardsson, Ockels, Frick och Ondrejka, att alla de helt plötsligt skulle bli lite odugliga, det faller ju på sin egen rimlighet att det snarare är att de behöver komma igång lite.
Ja, offensiven tror jag nog, bortsett från osäkerheten kring liksom toppforwarden där. Där hade jag nog inte varit så orolig med att vara till din. Däremot så tycker jag att
Johan Larsson får ju mycket skit på höger backen där, men det är mer än att han är lite ringrostig. Han
ja, långsam på. Liksom. En ytterback i ett liksom i en sån fyrbackslinje där det ska liksom tryckas upp och så. Han har ju fått stå lite tillbaka senaste 15 månaderna ungefär sedan Fredrik Holst lämnade Elfsborg, som kunde liksom täcka upp för honom på högersidan. Mm. Jag tyckte han gjorde en svag säsong i fjol. Mm. Tyckte han såg bättre ut i början av försäsongen. Nu tycker jag väl lite grann att det ser ut som i fjol. Han kommer liksom inte upp i offensivt straffområde så mycket som han gjorde de första 2 säsongerna efter han kom tillbaka. Och sen tycker jag också att hans touch liksom på bollen, det var ju mycket snack om det här läget han hade med vänstern där i slutet av matchen.
Men det sätter jag på att det här tajmingkontot, att de inte liksom riktigt är där.
Ja, precis. Men jag tror att de definitivt vill ha ut mer av honom. Och sen har du André Boman bakom där som skuggar. Sen tycker jag Niklas Hult inte heller var bra mot Varberg.
Men de gamla gubbarna, de kommer
exakt,
igång.
Exakt, men det centrala mittfältet är det jag vill säga. Ja. Där stora frågetecken säger jag kring det.
Filip, jag lovade att i en krönika ett svagt ögonblick att elda upp min basker om inte Elfsborg spräcker sin målnolla mot Brommapojkarna på lördag. Klokt löfte.
Nej, inte alls tror jag.
Vadå, du tror de kommer stå på noll mål efter
det? Nej, det tror jag väl inte, men det är väl lite högt spel skulle jag ändå säga. Jag vet inte om du såg matchen mot Malmö FF där BP höll MFF stångna i, vad var det? 84 minuter eller 82 minuter något sånt där innan Kiese Thelin varvade igång. Sen är det klart att BP på Grimsta är ändå något annat än BP på bortaplan.
Framförallt Malmö på konstgräs tänker jag. De
är, så är det ju, Elfsborg är mycket bättre
genetiskt på. Usla på konstgräs Malmö.
lite ja, det skulle man kunna säga om man ser till deras facit, absolut. Så, nej, men du ska väl ändå känna hyfsat lugn, men jag tror ändå det är lite högt spel för Elfsborg känner ju ändå lite nu måste det ske här, och vi har det här enkla schemat liksom, nu måste poängen trilla in här för sen kommer det tuffare tider, så
Nej, det som kan hända är om de skulle få ett tidigt baklängesmål eller något sånt.
Ja, då, precis.
Det är väl det liksom, vad har de då för moral i bygget liksom att resa sig?
Ja, precis. Olof Mellberg, BP:s tränare, han var ju i Manchester här igår och kommenterade Champions League och så här. Fascinerande. Men
vadå, du tycker han ska hålla sig i Bromma och leda sitt lag?
Jag har aldrig varit med om tidigare att en aktiv tränare i Allsvenskan har varit expertkommentator parallellt. Däremot spelare har ju varit mycket, Sebastian Larsson och Mikael Lustig och så vidare. Men de hade ju ändå träning liksom igår, tror jag.
Tror du Melba har problem med fokus?
Nej, jag vet inte. Sen är det ju han, Engelmark, som är väl någon slags huvudansvarig där. Men jag är bara fascinerad över det upplägget.
Vi får se om det får några konsekvenser när de möts på lördag där. Filip, nummer två på krislistan, om vi tar bort Elfsborg då, att de är väl det som har ändå mår bäst av de här tre lagen vi siktade in oss på. Det är ju IFK Göteborg, och du fick äntligen besöka ditt kära Kalmar och bevaka den här matchen, skicka bild på borgar och ringmurar, allt vad fan det var. Är du nöjd med ditt besök?
Ja, nej, men själva vistelsen i Kalmar var jättetrevlig, precis så trevlig som man kan förvänta sig att en vårdag eller en vårtripp till Kalmar ska vara. Mycket fin stad.
Strålande sol.
Det var strålande sol. Fruktansvärt kallt på kvällen, dock andra halvlek där på Guldfågeln när...
Alicante kallt eller?
Ja, det var det. Det var vinden i Alicante var värre, men kylan var värre här måste jag säga. Man sitter ju på skuggsidan då som press på Guldfrågan. Så och sen matchen, ja, det om vi då tar IFK Göteborgs perspektiv som vi gör här, så är det ju en insats som är, finns bitar i den som är bra, men det finns också stora delar som inte är tillräckligt bra. Framförallt så är de ju otroligt ofarliga liksom i sista tredjedel.
Det som har blivit allra mest uppmärksammat efter den matchen, alltid rätta mig om jag har fel, det är ju det här klippet på Bångsbo när Hymmet gör 2-0 och han... Ja, alltså det är många teorier om varför han agerar som han gör, Bångsbo, där. Jag tänker att han är rädd för att orsaka en straff, att det är därför han agerar som han gör. Vad tänker du när du har sett det här klippet rulla? Det har blivit viralt. Som
ja, detta. Verkligen. Det är klart att det är ju ett försvarsspel som är under all kritik. Inte bara Bångsbo, utan ute vid kanten tidigare så tror jag det är Hausner som lite försiktigt upp i ryggen på Kalmar-spelarna. Men jag tror logiken i det är att klockan står på 94 eller någonting, en frispark eller en avblåsning, om det är straff eller frispark så är matchen död. Blåvitts enda hopp där är nästan att Hymmet ska få komma till ett avslut, att Benediktsson ska rädda det, kunna skicka upp den snabbt. Jag tror att, sen är det klart att det ser ju väldigt illa ut, han ser ut som en kona liksom, och han har ju haft problem hela försäsongen egentligen med duell och närkampsspelet. Jag lyfte ändå fram det i min 5 punkter där som något jag tycker att Blåvitt ändå visade mot Kalmar. Det är ändå lite, alltså så här jävla anamma, och Sebastian Olsson och ett par till går verkligen så här, de är på plats hela tiden. Det är inget så här, det är inte det här lama som det var mot Gais typ i kuppen där de bara sprang runt och så helt ointresserade, utan här handlade mer om oförmåga. Men Bångsbos försvarsspel, det är inget bra. Och jag vet inte riktigt, men jag tror känslan utifrån är att han hade behövt lite mer, jag vet inte, stöd eller någonting. Alltså han har ju en otrolig fotbollsspelare, men det ser ut som att självförtroendet har liksom blåst bort.
Han behöver en psykolog kanske?
Ja, eller ja, det ska man väl inte sitta så här. Men idrott, alltså det är klart att idrott handlar ju otroligt mycket om det mentala. Liksom. Det är jättemånga spelare som använder sig av någon att prata med eller mental rådgivare eller liknande. Så jag vet inte om han arbetar med det eller inte. Men någon, jag känner att det är möjligt att han får jättemycket hjälp redan. Men känslan utifrån är att shit, han behöver ha någon att hålla i handen här, och det känns inte riktigt som, det är mer som att väldigt stort ansvar har landat på honom efter att Kalle Johansson försvann istället, och att han kanske inte riktigt klarat av att omfamna det.
Mm. Om man säger så här då, premiärmatchen mot Värnamo var ju en ganska jämn fotbollsmatch som kunde gått åt vilket håll som helst, kanske mest rättvist hade varit oavgjort, avgjordes på en tillfällighet i slutet. Det är vad man kan säga om det är jämn fotbollsmatch. Hur var Blåvitt Kalmar ur det perspektivet? Är Kalmar ett tydligt bättre fotbollslag just nu än Blåvitt, eller vad skulle du säga?
Alltså om något lag ska vinna den matchen så tycker jag det är Kalmar, för Blåvitt är inte tillräckligt skarpa. Jag tror knappt att de har ett avslut på mål. Däremot så tycker jag ändå att spelmässigt så är det en jämn fotbollsmatch. Jag hade inte tyckt det var orättvist heller om det blir ett kryss i den matchen. Blåvitt är ändå med här på ett bra sätt. De har chans på att få in ett 1-1 mål fram till 93-94 minuten. Sen är det ju klart att deras forcering då i andra halvlek, den är ju inte tillräckligt bra, utan det är ju Kalmar som har alla de vassaste chanserna i andra halvlek. När Blåvitt trycker upp så kontrar de och är nära flera gånger och gör 2-0. Så jag kan inte säga att Blåvitt liksom förtjänade mer kanske, men någonstans så hade det ändå inte varit helt missvisande med ett kryss heller, så det blev en lite halvgardering där så, men jag tycker fortfarande att de här två matcherna i Allsvenskan, det är liksom inga katastrofala prestationer.
I samma veva, eller dagarna efter där, efterspelet till den här matchen, då dök ju där uppgiften om Kim Hellberg, Värnamos tränare, att IFK Göteborg har varit på honom. Vad säger du där, Joel? Hellberg har gjort det bra i Värnamo, nu visade det sig då, för det har ju bekräftats också, att IFK verkligen har ställt en formell förfrågan kring Hellberg.
Nej, när man nåddes av det så tänkte jag väl mer på liksom att då är man uppenbarligen villig att göra en total riktningsförändring igen, precis som man gjorde när man tog in Poya Asbaghi för 6 år sedan. Och då, det hade ju ställt kravet på Kim Hellberg att liksom någon form av Rydström-revolution i Blåvitt. Jag menar, Rydström tog över ett liksom Nanne Bergstrand-lag som liksom kastade långa inkast och gjorde dem till ett kortpassningsspelande tiki-taka-lag liksom. Och Hellberg är ju mer den stilen liksom än vad Stare var. Så spelarmaterialet hade ju inte riktigt passat till honom.
Nej,
så, han är, eller den typen av tränare liksom.
Nej, alltså han är ju en jävligt lovande tränare på alla sätt, men det är ju lite som Joel säger där, Filip, alltså när man såg hur Värnamo spelar mot IFK, de är ju extrema i sin speluppbyggnad, alltså de försöker ju verkligen till varje pris rulla från egen backlinje. Sen kunde de i och för sig variera det där liksom, men deras inställning är ju väsensskild mot hur Blåvitt. Det skulle verkligen vara en jätteförändring.
Det hade verkligen varit en jätteförändring, men min uppfattning av Kim Hellberg är ändå att han är lite som de gör i andra halvlek, att han är inte riktigt så envis, utan han är snarare klok där, tycker jag. Jag tycker många tränare som kör den här mer tydlig possession-drivet, att det ska in i absurdum, liksom. Du får aldrig slå en långmål, du får aldrig skicka, aldrig förändra. Men i hans fall så tycker jag ändå det finns lite av det här hybriden då, och mot Blåvitt så tycker jag den smartnessen och den taktiska förändringen är det som gör att de kanske till slut ändå vinner matchen, även om det är på ett slumpmål. Jag tror Kim Hellberg hade varit en otroligt bra tränare för IFK Göteborg. Jag ser att många tycker att ska vi satsa på någon oprövad igen? Vi behöver någon som kommer in och ställer krav och alla. Men
behöver de inte en mer erfaren person i det här läget då, när de ändå är lite utsatta, om det kanske blir bottenstrid och grejer?
Jo, där finns ju absolut en poäng. Men rent tränarfilosofiskt och vad jag hör om Kim Hellberg, hur han är som person och sådär, så är det ju ingen som bara liksom snackar process eller går runt och daltar eller sådär, utan han har både och. Men jag var ju och tittade på en träning med IFK Värnamo när jag var där och besökte Aydin Selkovic och Emin Grostanic. Och jag blev ruskigt imponerad av alltså intensiteten och hur jäkla pushande han var. Jag har aldrig hört en tränare som i varenda detalj så var han liksom så här: bra där Emin, jättefin löpning Engvall, du kommer helt, alltså han var så pushande och de spelarna verkade älska honom. Det var otroligt mycket fokus på att få spel, få allting i rullning, och Blåvitt, det är ju en hackande maskin verkligen. Jag tror han hade kunnat, för det ska man inte heller glömma, verkar det som att IFK Göteborg har roligt när de spelar fotboll nu? Nej, det verkar det inte som.
Nej, och framförallt så tycker jag, sen jag flyttade hem till Göteborg igen, och det kanske har varit så innan också, så känns det jävligt dystert, ja, runt föreningen, ja, uppe på Kamratgården, ja, alltså, också. Ja, alltså, det är så tungt och
det är ofta
allvarsamt och precis, på något sätt liksom, och stängt så på det sättet. Så.
Och min bild av honom är att han är verkligen sån som, lite som Fredrik Holmberg i Gais, alltså verkligen, han kan lyfta en hel, nu har jag inte sån koll på honom, men det här blev bara min uppfattning av, och när jag har pratat med, för jag har ju många killar i Värnamo med Göteborgs koppling som säger att de där, så han får liksom med sig, en tränare kan ju få med sig en hel klubb genom att vara på ett visst sätt. Så för Blåvitts del tycker jag faktiskt att det är väldigt synd att det inte blir något, för jag tror han hade kunnat göra det bra, även om spelarmaterialet kanske inte är helt hundra anpassat för honom här och nu, men det hade man ju kunnat successivt skriva på.
Vi hade ju uppe honom när vi direkt efter staden fick kicken, så hade vi ju ett antal namn, och då nämnde vi ju Hellberg där redan då. Tror du det är helt kört eller? Jag menar, nu har sportchefen i Värnamo sagt nej, men Hellberg själv har ju inte sagt nej, och jag menar, det är ju inte med spel, det är ju inte med tränare som det är med spelare, för där är du licensen du handlar, så där kan ju en klubb säga nej. Men vill en tränare flytta till en annan klubb, så kan de i princip göra det utan att de ens måste få pengar av Blåvitt för det. Men så finns det ju gentleman's agreement så här, som gör att man ändå betalar summor för det, för att ja, men det tillhör liksom god sed eller vad man ska säga. Så att, jag menar, det går ju, det vill Hellberg så kan han gå. Det finns ingen licens som stoppar honom, det finns inget formellt som stoppar honom. Vill han till IFK Göteborg, kan han träna IFK Göteborg imorgon.
Ja, det är så alltså. Det, ja, ja, det är utan, ja, ja, min, ja, ja, kunskap, ja, faktiskt. Ja.
Om de inte i Värnamo i kontraktet där har skrivit in någon form av vite liksom, att om, ja, du bryter det här så får du betala 77 miljoner liksom. Men det så brukar, ja, det inte.
Nej, men ja, man vet ju inte vad hans inställning skulle vara till det hela. Min bild är väl också att han kanske... Nu är det första året, om man ska säga att han står på egna ben i IFK Värnamo, och han verkade väldigt dedikerad till den här gruppen, och de har ju fått ihop ett otroligt spännande lag. Han har det ena vågskålen, och så har han ett IFK Göteborg som är i total kris i den andra, där man egentligen inte vet så himla mycket om vad är deras röda tråd, vad är deras identitet nu efter att Stare försvann, vad är det de vill ha ut av mig. Och man har också sett Poja, Rolle, alltså man har sett tränare försvinna på löpande band. Mm. Så jag tror nu att även om Kim Hellberg säkerligen hade tyckt att det kittlade otroligt mycket att vara IFK Göteborgs tränare, så tror jag ändå lite tveksam till att han skulle hoppa på det just i den här situationen.
Ja, det är en jävla katapultstol, Joel, att sätta sig på, för att jag menar, du är älskad när du kommer, sen efter ett halvår så är fansen förbannad, och efter ett år så blir du sparkad av Mild.
Ja, ja, ja,
lite hårdraget.
Lite så har det ju varit senaste åren. Jag funderar också på om det nu är kört med Hellberg. Om han, ja, men det har ändå liksom sportchefen i Värnamo ändå bekräftat att de har sagt nej och sådär, och ja, han kanske vill fullfölja det. Då ska det bli så sjukt intressant att se vem de tar in istället, om de liksom går på det här spåret då, yngre, mer liksom progressiv tränare. Tänk om det blir liksom en äldre auktoritär herre liksom då.
Det kan ju liksom
bonka fotboll. Ja, men det ska bli så intressant att se om de håller den tråden som de nu då kanske har bestämt sig för.
Men det kan ju också vara så att verkligheten förändrar besluten. Om de nu vi ska prata om det strax här, men om nu möter de Malmö FF här, förlust där också, Djurgården har de borta. Alltså det kan då kanske det de är tvungna att gå mer på ett erfaret namn som kan hantera liksom en jävligt besvärlig situation. Ja, det är ju svårt att göra liksom, det blir verkligen en riktningsförändring under galgen annars.
Ja. Jag tycker inte det är en, alltså, bra timing att liksom göra en riktningsförändring mitt under säsongen. Alltså det ska man ju göra på vintern.
Absolut.
Bättre att ta in någon kanske, om man nu inte vill ha Tengri då och Lundin resten av året, men ta in någon annan då resten av året och sen börja om i vinter istället.
Alltså mitt, tycker jag. Jag tycker nästan att de ska vända på det. De har Tengri och Lundin på plats. Vill de göra en långsiktig riktningsförändring, vänta med det. Lös sportchefsfrågan först. Börja bygga därifrån och ta tränaren i nästa steg. Liksom. Men som sagt, jag tror att det påverkas lite av vad som händer där nu. Och närmast möter de ju Malmö FF, Filip här i en stor match som redan är liksom en krismatch för Blåvitt.
Ja, verkligen. Och sen Djurgården då och så ett Norrköping som verkar vara bättre än vad vi hade trott. Så, alltså, de kan ju liksom teoretiskt, absolut, de kan ju stå med 0 poäng efter 5 omgångar.
Ja, Norrköping dammar ju till AIK med 3-0 och är, precis som du säger, mycket bättre. För nu får man ju lägga till alltså, den har blivit ännu tuffare den här inledningen.
Ja,
nu.
Precis. Så ja, man ser ju framför sig några matcher här där det skulle kunna. Å andra sidan, som Sebastian Eriksson var inne på lite efter matchen mot Kalmar, att man har stått och tyckt att det har varit hopplöst ena veckan och sen nästa vecka har du slått till AIK med 3-0 på hemmaplan. Liksom. Och det var ju lite så i höstas. De sänkte ju i och för sig ett Malmö FF som inte var särskilt välmående då, och de sänkte AIK på hemmaplan och de tar sina skalper där, så det är inte så att Blåvitt är körda inför Malmö FF på förhand, inte på något sätt, men det är ju klart att det är extremt stort tryck på det och på dem. Och jag blev väl ändå lite så här när William Lundin i Discovery direkt efter sig svara där att hur ser du på att ni möter Malmö, stor match, tuff motståndare nästa, det var bra. Det var bra, det var liksom inget snack om att det var positivt att ha MFF nästa. Och annars säger vad ska han säga? Han kunde inte säga, åh nej, herregud, nu är det illa här. Men han har
morskat upp sig lite sen den där första intervjun på Vallala IP.
Ja, men han har blivit varm i kläderna och det är ju naturligtvis illa. Ja, det är bara positivt. Ja, jag också. Det är bara positivt att de liksom vågar ta lite mer plats och vara lite mer så. Det tror jag gynnar Blåvitt på sikt.
Ja, det måste man göra som ledare i det här läget.
Absolut.
Men då ska
absolut.
De ju också, kan jag tycka, ha ett större mandat och förtroende i ryggen från Mild och dem, för där har de ju verkligen blivit styrmoderligt behandlade och kallas för interimtränare i varandra. Ja, liksom. Ja. Och nu när det ändå har gått så lång tid, kunde man inte liksom varit lite skarpare från början och sagt att vi står bakom de här jävligt hårt liksom, för att det är inte säkert att det här kan vara på plats. Liksom. Och istället, nu blir det som att de vaskar ett par matcher i början istället.
Ja, det är lite svårt. Och samma då, när går det tungt här nu under Lundin och Tengryd fram till sommaren, ja, ska den nya tränaren in där då och rädda upp det, då är det ju som du lite inne på, Robban, då kanske det är det där. Ja, men ja, så de har bakbundit sig själva genom det här, så samtidigt så förstår jag alla supportrar som då ser de här matcherna, de bara, varför kör vi med Tengryd, det är Stare Light, alltså det är ju det tugget också, om man skulle ta bort Stare, varför tog man inte bort honom, alltså. Ja, det är så många olika perspektiv på den här frågan och det känns så rörigt, måste jag vara ärlig och säga, kring IFK Göteborg-organisationen just nu. Så ja, det blir väldigt spännande att följa var det här landar någonstans.
Mm, och då ska du veta att det är så rörigt som du beskriver det där. Vi har ägnat 20 minuter åt det. Och då är det ändå ännu värre i AIK, Joel.
Ja,
de har ju ingenting. Där är ordförande på semester. VD:n har tagit time out. Sportchefen är borta sedan länge. En tränare i, vad heter han, Brännström, helt ny liksom. Alltså, de är ju ännu mer utsatta. De har bättre trupp visserligen, men alltså ledningsmässigt så är det där. Det är ju otroligt hur det där har rasat ihop på kort tid.
Ja, plus då 2 förluster i Allsvenskan.
Ja, och 0-3 hemma. Ja, så exakt. Fansen rasande också.
Ja, precis. Folk gick ju i paus där, hörde man ju från Friends. Nej, alltså det har gått så fort det här med AIK. Jag menar, Blåvitt har vi ju ältat sen, vad var det, 8 mars Stare fick sparken.
8 år känns det som ibland.
Ja, men det är liksom, det har ju stormat om Blåvitt sen förlusten mot Gais egentligen i kuppen. Jag menar, jag var på upptaktsträffen för ett par veckor sedan. Det var ju liksom, jag pratade med Brännström och Jimmy Durmas. Det var liksom ny säsong och roligt och tjo och kim och sådär. Sen har det bara liksom tagit fart här nu efter liksom Fotboll Stockholms granskning började, kan man ju säga. Värvningen av han Dabo då. Och det uppenbarligen har det ju smittat av sig på planen också. Alltså det är ju inget snack om det. Jag menar, det, man kan prata hur mycket som helst om att AIK saknar liksom djupledslöpare och karaktärsspelare som det har pratats mycket om. Men det är klart att det här påverkar jättemycket.
De brukar ju annars vara jävligt bra på det. Så jag funderar på, är de inte tillräckligt djupt i skiten för att liksom göra det här AIK-lyftet? För att nu står de inför ett Stockholms derby här mot Hammarby hemma på Friends, Filip, i den här utsatta situationen. Så att det, det är någon gång de ska liksom lyfta sig nu. Om de ska vara det här AIK som alltid reser sig när det är som jävligast, så är det ju ett derby mot Bayern.
Mm, så är det. Men samtidigt så... Det är inte riktigt den fotbollen, det är inte riktigt så Andreas Brännström bygger sina fotbollslag heller, utan jag känner att de här förlusterna Gnaget har i början, absolut att det som sker vid sidan av spelar in, men jag tycker också att det är lite symptomatiskt för det här, för det är ju verkligen en omgörning i AIK också, fotbollsfilosofiskt, att det är lite de här, ja men klassiska, det såg exakt likadant ut för Blåvitt första året med Poja liksom när allsvenskan körde igång där. Det blev ganska snabbt, ganska tufft liksom. Jag tror att man måste ha otroligt mycket tålamod med när man ska göra den stora förändringen som görs i de här klubbarna, och det är återigen fotbollsfilosofiskt, så är det ett helt annat AIK än vad det var förra året. Men det är klart att allt runt omkring gör ju inte det enklare, och det är redan svårt som det är att ha tålamod i den typen av klubbar.
Ja, då måste du ha starka ledare. Ja, det handlar om. Och jag menar, den ene är på semester och den andra har tagit time out och den tredje är tillfällig och den fjärde är sparkad och den femte är ny liksom. Vad fan har du då?
Nej, men alltså att göra en riktningsförändring fotbollsfilosofiskt i en klubb när du inte har en sportchef. Du har en tränare som inte har mandat att ta in spelare, som inte bestämmer vilka som kommer in. Men du har en vd som går ner som sportchef som liksom saknar den typen av kompetens.
Ja, men liksom. Kan någonting om fotboll.
Nej, alltså. Men precis. Han är ju en annan typ av... Han är väl perfekt säkert som en vd för en liksom, stor fotbollsförening. Men jag menar, en riktningsförändring. Fotbollsfilosofiskt, en tränare inte får vara med och bestämma vad spelarmaterialet blir. Jag förstår inte det.
Det är väl också en förklaring till att det ser ut som det gör just nu för AIK.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det var mycket negativt där. Vi ska ta och gaska upp oss lite här och gå över till någonting betydligt mer positivt. För att det är ju betydligt muntrare tongångar i andra delar av den här staden. Göteborg tänker jag på då. Och då talar jag förstås om den grönsvarta framgångsvågen, Filip. Är Gais bra på riktigt i år eller är det för tidigt att säga?
Det känns som att jag har slagit fast redan innan Superettan började, direkt att se kuppen och fjolåret och allt de har gjort under försäsongen, för att jag ändå skulle vilja hävda att de är ett riktigt gediget fotbollslag. Sen har man ju varit lite så här, ja men vilken kvalitet håller de när läget blir skarpt, och nu har vi fått en indikation på det också, även om Det bara är två spelade omgångar, så matchen mot IK Brage är ja, det är ju mumma för de grönsvarta supportrarna definitivt.
Men då ska jag testa dig lite mot väggen här, för det knallade förbi en glad gejsare på redaktionen innan du kom och hävdade att det var tre drömmål som sminkade över en extrem ineffektivitet egentligen. Var det inte så han sa, Johan?
Jo.
En av gejsare här på redaktionen.
Ja, ja, ja. Det finns väl en poäng i det. Det gör väl inte så mycket, alltså så många, skapar du så många chanser och du ändå gör tre mål, då är det ju, då kan du inte vara negativ överhuvudtaget. Och det kunde ju absolut med lite mer skärpa, det kunde blivit 5-6-0 i den här matchen till Gais, men spelmässigt är det ju också en total överkörning. Det är ju inte så att de gör en halvdassig prestation och gör tre drömmål, utan det är ju en klassprestation där det är lite jämnt i början av matchen, men där Gais sen äter upp dem fullständigt.
Mm. Och Joel, du vill ta med Julius Lindberg till Borås och placera honom i Älvsborg?
Nej, det är, för det första vill jag säga det här med, det är underbart att det liksom finns, att man kan hitta något negativt i en liksom överkörning mot ett bra Brage liksom, och tre drömmål. Det tycker jag är underbart.
Ja, men det var ju precis så den här Gais sa.
Jajamän, det är härligt med Gais. Nej, men det jag funderar på med Julius Lindberg, alltså det målet han gör, det 3-0-målet, det är ju långt ifrån superettan, alltså långt över superettan liksom. Det är liksom klipp i steget med boll, det går undan och sen avslut i steget som liksom helt otagbart. Det jag funderar på med Lindberg, för du har ju varit inne på det tidigare liksom, att ja, ny försäljning liksom. Mm. Superettaspelare hamnar ju ofta i Degerfors eller Halmstad eller Varberg eller sådär. Vilken hylla ser du honom i? Snackar vi liksom... han är 24 liksom. Det är ju inte,
är det Ica, Willys eller Lidl? Vad hittar man honom?
Ja, men är det liksom, är det toppen eller är det liksom 5-7-8 där, eller är det liksom nedre halvan gäng som det är väl allsvenskan han ska till, tänker jag, eller tror du att det blir typ Danmark eller Norge eller sånt?
Jag vet att Molde var ju på den här matchen. Tittade på om det var Julius, det vet jag inte helt hundra, men jag vet att Molde var där. Ja. Och,
så redan har värvat från Gais.
Ja, de är ofta på Gais matcher numera. Mm. Men vad jag har hört så är det ju ändå Julius som det liksom blickas mot. Och IFK Göteborg var på plats där. William Lundin var där och tittade. Jag pressade honom. Vem är du här och tittar på? Nej, vill han svara på. Han har ju Niklas Andersén som är en god vän till honom, spelar ju Gais, men det var knappast därför han var där. Thomas Askerbrand, Varbergs sportchef, var där och kikade. Men han är rätt så ofta på Gais match också, så vi ska inte dra för stora slutsatser. Men det vi kan konstatera var att alla var otroligt jävla imponerade av Julius Lindbergs match och det målet han gör. Alltså för mig, det är ju internationellt. Ser du hur många gånger han rör bollen på vägen och ändå håller han den farten. Han bara springer iväg från Brage-spelarna. Och det är ju en klassaktion liksom rakt igenom. Och han gjorde alltså 10, 20, 30 olika sådana här som han verkligen hajade till. Alltså, kom igen.
Ja, men de 10 sekunderna är ju någonstans bilden av en överkvalificerad spelare.
Ja, precis. Sen är han, som du säger, han är 24. Mm. Det som med Julius har varit, vad man hör från Gais-kretsen och sådär, är ju att han kommer upp i höga toppar och sen har han lite svårt att hålla sig där, och att man får jobba mycket med honom, alltså hans självförtroende och sådär, att de har fått slita mycket där. Men nu känns det väl någonstans som att han ändå har knäckt den där koden på något sätt. Och då kan ju inte jag tycka att, alltså Julius Lindberg, han ska inte hamna i Halmstad eller Varberg. Han är tillräckligt bra som jag ser det. När han får tid att akklimatisera sig för absoluta toppen strax under, att vara en spelare där.
Jag sa ju Elfsborg.
Ja, Elfsborg tror jag är, det tror jag hade passat honom väldigt,
verkligen.
Väldigt, väldigt
du
bra.
Du svänger nu, Besseling.
Nej, han säger absoluta toppen och du säger Elfsborg. Jag tycker inte att Elfsborg tillhör absoluta toppen.
Nej, men det är strax under. Men liksom, alltså, Bayern också. Nu, jag håller inte dem så riktigt högt i år, Hammarby. Men jag tror han hade kunnat gå in på deras mittfält eller vara en offensiv spelare i deras trupp som hade kunnat göra skillnad i vissa matcher. Absolut. Mm. Alltså så bra tycker jag han är. Sen han har ett utgående kontrakt, så Gais är nog lite stressade där.
Mm, då får de inga pengar då.
Nej, risken är ju det. Men de kommer ju naturligtvis göra allt de kan för att förlänga hans kontrakt. Ja, jag är inte helt säker på att han skulle dra. Jag tror inte han drar bara för att det kommer ett allsvenskt bud i sommar. Att han då, jag vill till det. Jag tror han kommer att liksom sikta väldigt högt. Annars tror jag han kör med Gais för...
Men om Molde är där då vet vi vilka pengar det rullar
absolut,
i Norge. Va? Då, det kan nog locka kan jag tänka mig. Då sviker han ju ingen på det sättet.
Nej, precis. Så, men nu ska vi ha med oss att det är inte så lång tid han har presterat. Nej. Alltså en jämn nivå. Det har han egentligen inte gjort under sina år i Gais. Det har varit sekvenser av säsongen, men det har aldrig varit en hel säsong. Skulle han nu bara mata på här fram till sommaren, alltså då kommer klubbarna kommer stå i kö där. Mm. Så hade Sjölmark kunnat fixa fram ett nytt kontrakt, förlänga det, då är det en dunderförsäljning tror jag, för jag tror att det skulle kunna bli sånt jävla race om honom.
Ja. Då ser man hur jävla viktigt det är liksom att identifiera var potentialen finns och se till så du har ett längre kontrakt liksom. Hur avgörande det är i klubbbygget liksom. Ja. Sen är det ju svårt, jag säger inte att det är lätt, men det är så otroligt avgörande att ha långa kontrakt på rätt spelare.
Ja, det är så.
Alltså, det här, vi snackar ju för fan kanske skillnad på 10 miljoner där liksom.
Ja, ja,
inte i den åldern.
Nej, kanske inte. Han är ju ändå 24 som sagt. Men vi snackar, jag tror att man skulle kunna pressa upp det till 5 miljoner om han skulle suttit på ett långt kontrakt och det hade varit fler allsvenska, någon från Norge. Jag tror man hade kunnat få upp det där.
För han är ju nog fan ålder skulle kunna betala 10 miljoner för en sån kille om han hade haft 3 års
kontrakt. Han är ju lite unik där, för han är en offensiv spelare. De går alltid för högre summor. Och nu har han dessutom klivit ner och visat att han är ännu bättre på centralt mittfält, den här 8-rollen, en dynamisk spelare som kan bara slå ut lagdelar där med både sitt driv och med sina snabba liksom finter och passningsspel. Alltså han sitter ju på ett register som jag tror tilltalar otroligt många, men ja, det är svårt. Gais förlängde hans kontrakt för, ja, vad blir det? 4?
Inte tillräckligt långt.
Nej, men han skrev ju ett 3-årskontrakt med dem då. Han kom till klubben, sen förlängde de med ett 3-årskontrakt. Och nu så är det då utgående. De har ju samma problematik med Jocke Åberg som också varit fantastisk den här säsongen, men som har haft väldigt mycket skadeproblem då. Och då valde de ge han ett 1-årskontrakt i efterhand, så kan man ju tycka att vad fan gör ni? Men det var inte så lätt där, för han har liksom inte heller bevisat sig riktigt fullt ut i Gais då, mycket på grund av skador. Men nu är båda två lysande, och återigen, jag tror den frågan står extremt högt upp på Magnus Sjölmarks agenda.
Mm, ännu högre står kanske då deras kommande match här, som ju är en rätt het historia får man ju säga, för det är ju Gais mot Utsikten. Ett Utsikten som ju återigen chockar fotbollssverige som de brukar göra om vårarna. Det är ju nästan ett lika tydligt vårtecken som återbuden till hockey-VM vid det här laget, att Bosko går bra på våren. Eller hur ska man analysera detta, Filip?
Att Utsikten är redo när det gäller. Jag har trott att det har varit lite typiskt tränarsnack från Boskos sida när jag har frågat honom lite under försäsongen. Det har inte sett jättebra ut hittills, du spelmässigt tveksamt, ni hade inte, det var stora hål i truppen och du var i Miami när ni började, och sen liksom sen tog det tid innan det kom folk på plats, och sett rätt risigt ut när de har mött ÖIS och Gais i träningsmatch för kuppen. Absolut att där var inslag, då såg man att de lite var på gång, men det kändes ändå som ett bygge som var lite, ja, jag vet inte, jag tyckte det saknades lite spets där så, men så kommer serien och så gnetar de ner Skövde och så slår de Landskrona ganska tydligt, och så var de uppe i toppen av Superettan och så är de på gång.
Och så har de en målvakt.
Och så har de en målvakt, precis som de hade förra våren. Hadaya där som har kommit in på ett mycket bra sätt. Så Utsikten, de visar, Bosko har sagt det hela tiden, vi jobbar mot serien, kuppen, vi bryr oss inte liksom, vi jobbar mot serien, ni kommer få se, vi jobbar mot serien. Och hittills, ja, det kommer bli,
det kanske var det Stadion skulle sagt, så han hade blivit kickad efter 3 kuppmatcher.
Ja, precis, det är lite svårare att säga det i IFK Göteborg än att säga det
i kuppen mot Gais, vi skiter i kuppen.
Vi fokuserar på serien liksom. Nej, men det är klart att Utsikten ville vinna de matchen också, men de har haft liksom det perspektivet, tittat väldigt, väldigt tydligt ditåt, och de kommer bli, det vågar jag nog ändå slå fast, att de kommer bli en obehaglig överraskning för många, för de
håller längre i år än
i fjol, tror jag. Ja, jag tror det. Alltså, om det inte blir några så här tunga avbräck, skador, eller att de blir av med målvakten i sommar igen eller någonting, då tror jag, utifrån vad man har sett nu, så måste man ta dem på ännu lite större allvar, för det där är ett svårt bygge att tas med.
Vilka vinner då? Guys, eller Utsikten. Ja, du är ju laddad för den här matchen, Filip. Det behöver vi inte betona.
Nej, det är jag är ju alltid, allt som har med Bosko att göra är jag laddad för, och allt nästan som har med Guys är jag laddad för, så det är klart att jag svävar runt här och är otroligt laddad för detta. Och Bosko, just då ska han låta Guys ta dem tredje gången gilt här nu. De har ju mötts hur många gånger som helst, eller två gånger redan ju. Guys, då kan de sopa till Bosko när det gäller som mest, så det är ju många härliga ingredienser. Jag tror att det blir kryss.
Okej, det här tog du ner allt.
Tråkigt.
Efter att ha byggt upp förväntningarna, så både Joel och jag var på väg att lösa biljett.
Då bara dödade jag det.
Det blir 0-0.
Nej, 0-0. Det kan bli 3-3 det här. Och Bosko är uppe på läktaren och springer runt. Och Julius Lindberg och hattrick. Men jag tror att det blir en väldigt bra fotbollsmatch. Jag tycker det finns alla förutsättningar för att det ska bli en bra fotbollsmatch. Det är klart att Guys ändå är favoriter, men jag tror Utsikten kommer kunna trycka till liksom och få med sig en pinne där.
Vinner Utsikten så vill jag ha Bosko i studion nästa vecka.
Att vi har han som gäst här. Ja, du får lösa det. Du får lösa det, Filip.
Det tror jag nog han skulle kunna ställa
tre upp. Tre raka segrar.
Bosko, tre raka Horowitz i studion. Ja. Det hade inte varit illa.
Snart i alla fall måste han hit.
Ja, men det, jag tror vinner de mot Geist, då ställer han nog upp på det.
Joel Bessling, kände du jordskalvet? Jag syftar ju då på Varberg-Elfsborg. Det var ju en liten jordbävning på riktigt då i samband med den här fotbollsmatchen. Jag såg ju liksom nyhetstelegrammen kom in där någonstans 2:30, 2:45, så var det alltså ett jordskalv som var uppe i 2,1 magnitud då på skalan där. Det sammanföll ju då tidsmässigt med att Elfsborgs monsterklack drog fram mot Påskbergsvallens bortastå. Alltså en bortaklack som jag knappt har sett när det kommer till Elfsborg tidigare. Så om det var det eller om det verkligen var ett jordskalv då, det råder kanske delade meningar om det. Men du kände rörelsen i marken?
Nej, jag fick reda på det först typ 3 timmar efter slutsignalen. Okay. Min pappa smsade. Kände du av skalvet? Vilket skalv? Nej, det
gjorde
jag
inte. Men du såg monsterklacken i alla fall?
Det gjorde jag. De hade ju problem att komma in. Det var ju med 4 minuter kvar till avspark, så var det liksom en lång kö som ringlade ut i skogen där bakom Påskbergsvallen. Jag kan inte påminna mig heller om att ha sett ett sånt stort bortafölje. Nu är det ju så att det är nära. Det är 8 mil och det är många boråsare som firar påsk i Varberg. Så, men det var väldigt imponerande hur många de var. Framförallt också i den kontexten att de var så många på klacksektionen mot Häcken i premiären. Det har hänt grejer där.
Ja, det har du gjort. För att som du är inne på, så var det ju, de fyllde ju hela kortsidan i premiären på Borås Arena mot Häcken. Och sen så kommer de här med vad hade vi då?
800. Det var 3000 totalt på Påskbergsvallen.
Men det såg ju extremt välfyllt ut i alla fall. De fyllde ju varenda millimeter av den där borta läkten.
Ja, plus att det var massa Elfsborgs halsdukar på övriga arenan också. Det som jag har slagits av det här redan sedan förra året, att saker och ting liksom börjar hända kring liksom Elfsborgs mer aktiva supportrar, precis som det har gjort i en del andra liksom städer av Elfsborg, eller Borås storlek också. Och jag har liksom försökt prata med lite folk om det här, och det är någonstans, det finns olika teorier liksom, att liksom de som kanske gick gymnasiet under pandemin och sådär kanske hade liksom en jobbig tid och hittat ett sammanhang, samtidigt som man har gjort en satsning på ungdomar, att det liksom, det var på årsmötet i fjol så var det liksom motion om att sänka priserna för ungdomar då, just för att hitta den här, för de i klacken har ju känt att fan, det är liksom 35 plus här liksom, men nu är det jättemycket tonåringar och unga 20-åringar och sådär, så att det har verkligen hänt saker.
Köper du teorin, Filip?
Jag tycker det låter som en ganska rimlig teori faktiskt. Alltså, ja, en generation som någonstans blir lite kvävda på något sätt och som sen söker och som identifierar att fotbollen är något väldigt roligt och något som säkert många ungdomar också tycker är lite häftigt, och alltså de här tifona och sådana grejer, att kunna få vara en del av det. Och det finns väl egentligen inget bättre besked än det för svensk fotboll, att det ökar så mycket på ståplats, för då vet vi om att det är en ung generation, som nästa generation som brinner för fotbollen och som kommer liksom göra att intresset bibehålls, om det bara fortsätter på det här sättet, både bibehålls så kanske också ökar på sikt, så det glädjer mig.
Mm. Trenden är ju liknande i Häcken bland annat. Det såg vi ju, de hade ju en ganska bra bortafölje mot Elfsborg. Sen så var nog deras klackläktare en av de mest välfyllda jag sett i deras match mot Hammarby där. Så där snackar vi om ungefär 1000 då i klacken där. Och den är ju väldigt stor väldigt ofta. Varje gång Häcken spelar egentligen så är ju nu, även om de inte fyller Bravida varje gång, så är klacken på plats där. Hur skulle du säga att det är i Gais, i ÖIS, i Blåvitt vet vi ju att de har under senare år har liksom vuxit där och har bra publik.
Ja, Blåvitt där, och de kan vi bara slänga in att de var ju minst 1000 man i Kalmar, och med tanke på de sportsliga resultaten de har haft och den tid de har haft under försäsongen är också otroligt imponerande, och vi ser ju på deras hemmaplan också, nedre ståplats, de har ju fått. Det är ju så ofta vi ser att det är fullt där nu nästan, och det så var det ju inte bara för ett par år sedan. När det gäller ÖIS och Gais, ÖIS har ju haft lite mer, de har fått lite mer runt klacken även innan lite pandemin, så växte det på lite, men de har fortsatt svårt att växa. Bravida, när de var där i premiären, de har ju den lilla biten där Häcken har sin klack, och den var väl snudd på full ändå, men det liksom växer inte vidare där vid sidan av, utan det är en ganska begränsad skara ändå, väldigt väldigt trogna, det gänget, kärnan där, de Västerås var på plats där, och något som man kan lyfta med ÖIS-fansen är att det är kanske inte de mäktigaste tifon alltid, men jag lyfte några gånger att de har typ någon form av tifo nästan varenda match, och det tycker jag är ganska häftigt, för det är ju ett jäkla projekt att fixa de här grejerna. Men just när det gäller antal så ser jag inte någon så jättetydlig ökning, även om är det någonstans där de ändå ökar lite så är det ju på ståplats, men det är inte på samma sätt som Häcken eller som Elfsborg.
Men de har en god tifokultur,
ja,
kan vi säga.
Ja, men det måste jag säga. Alltså just i mängd, att de alltid gör något litet extra för att rama in matcherna. Och det tycker jag man kan credda. Det har varit jättefint tifo nu mot Västerås exempelvis borta. Gais känns som att de där pushade lite, och där känns det som att det inte bara är ståplats utan också en ökning på sittplats. Men sen är det ju inte konstigt att det kanske är väldigt bra bass runt om nu med tanke på hur positivt allt är, hur häftiga matcher de har haft här på försäsongen, och att för en gångs skull får man väl säga så är allting uppåt i Gais, och det där för, alltså det blir mycket roligare att gå på fotboll om du känner att det är en välmående klubb, du har roliga spelare som bjuder till och som du kan både liksom imponeras av på plan och imponeras av hur de är utanför plan, du har Fredrik Holmberg som lyser som liksom en sol över allt det här. Och de gör många saker bra just nu. Det där föder ju också en vilja att gå på Gais. Och sen nu på Bravida, inramningen som är på match mot Brage, den är ju helt fantastisk igen. Men det är väl positivt. ÖIS har lite kämpar, har inte riktigt den. Men Gais känns som de växer hela tiden. Men Elfsborg, Häcken, Sirius, Kalmar, där ser vi ju ståplats. Publiken bara sköljer in liksom. Mm.
Problem finns det ju däremot då på damsidan. Jag var på damlandskampen här, Sverige-Norge, innan det hade Fredrik Reinfeldt, vår nya ordförande i Svenska fotbollsförbundet, en informell pressträff. Mycket av de frågorna då, för det var ju riksmedierna där också, det handlade om varför står liksom publiksiffrorna och stampar så oerhört på damsidan, varför vi ser liksom en boom på herrsidan mer eller mindre liksom som vi berör här nu, medan det gör man inte alls då på damsidan egentligen, förutom möjligen i Hammarby där det fina siffror, Norrköping har haft fina siffror, och faktiskt ju matcherna här då, IFK Göteborg, Malmö till exempel, var en väldigt fin,
1000 pass
fin siffra. Och då snackar vi division 1 då, så att det är ju tydligt att där finns det någon form av underlag för det här då. Medan då Häcken har ju stora problem på damsidan med sin publik, fastän de växer starkt publikmässigt på herrsidan då. Och jag menar, han fick jättemycket frågor det här Reinfeldt, och han liksom pratade om att han skulle göra vad han kunde och så, men alltså, han har ju inte ett enda konkret svar på hur han ska göra det, och jag vet inte om någon annan heller har det, men det är ju lite intressant där ni pratar om att bygga det klackvägen liksom snarare än att få dit. Jag vet inte, går det att bygga det på damsidan på samma sätt? Eller? Jag vet inte.
Alltså, alltså men... Hammarby har ju lyckats med det. Liksom. Mm. Vi har ju sett vissa enstaka matcher där de har haft gigantisk klack där också. Jag tror att det beror på hur man ser det. Men just det här med att få upp storklubbarna i Allsvenskan tror jag att det är någon slags nyckel. Jag menar, som du sa, Blåvitt Malmö nu senast. Liksom. Mm. Jag tror att där jag har märkt också som följer Elfsborg nära liksom, att förra året jag spelade ändå i Division 2. Liksom. Men de hade ju ibland 100-150 pers på liksom, bottamatcher och sådär. Mm. Och där finns det från ståplatssidan ett väldigt stort intresse för damlaget. De har liksom klagat på att varför kommunicerar ni inte bättre kring damlaget och sådär. Så det finns ju vissa klubbar i, jag menar de två bästa lagen i damansvenskan, ja, det är Rosengård och Häcken. Mm. Det är ju inga stora publikklubbar. Även om Häcken växer på här sidan så har de ju inte det här, liksom, den här basen som Blåvitt, Malmö FF, Hammarby.
Nej, det är ju inte ens deras lag i grunden.
Exakt.
Det är
ju Kopparberg. Nej, man kan ju förstå att
över sedan 2,5 år.
Och vi vet ju att det är framförallt liksom ståplatskulturen som man gärna vill ha ett damlag från start. Liksom. Det har ju varit årsmötesbeslut på det både i Malmö och Göteborg och Borås. Liksom. Och det är klart att det kan vara svårare att ta till sig ett Häcken FF då. Liksom. Mm. Men ja, jag menar, ja, Rosengård och Häcken, liksom, det är ju inte de här riktigt stora klubbarna som har en bas. Liksom.
Reinfeldt får hoppas på Blåvitt och Malmö kommer upp i damallsvenskan så får han sina siffror.
Jo, men ja, där tror jag absolut att Joel är helt rätt på det. Att vill man se en utveckling på ståplatspublik som sen i nästa led kan boosta intresset och så vidare, så är kravet att de här stora drakarna ska gå upp. Däremot så tror jag också att det finns en liten problematik med att tidigare har damfotbollen varit Umeå FC, det har varit Eskilstuna, det har varit Linköping, fotbollsstäder där herrfotbollen inte har varit så stor.
Exakt.
Har gjort att ja, men då vill folk ändå, de vill gå på fotboll liksom. Och då är det damfotbollen som alltid är det första alternativet. Och det har ju gjort att det har kunnat vara mycket, alltså sittplats, det har inte varit någon jätte, alltså klackkultur eller så, men sittplatspubliken har varit stor. Nu när de stora lagen då tar över så försvinner de, om ni fattar, befintliga storklubbarna på damsidan. Och då kräver det liksom att det är en lite annan typ av publik, för annars är ju risken att det blir ganska utarmat, för man måste ändå ha respekt för att människor, det är ekonomiskt, du ska då helt plötsligt följa två lag istället för ett, du måste någonstans välja också, det finns så mycket i vårt samhälle redan där tiden liksom och
internationella fotbollen och andra sporter och
alltså det är ju extrem konkurrens om det. Och här fotbollen, säga vad man vill, liksom, men den står ju på en mycket stadigare grund, har funnits så mycket längre och det är en helt annan apparat än vad damfotbollen är. Så det är klart att det är en stor, stor utmaning och jag har inget svar på hur man skulle liksom få det. Men det här är väl lite tankar och sådär i alla fall.
Nej, men det var det jag menade lite grann med tudelat, liksom att man har ändå gillat det, att det har funnits små orter framförallt som har haft Champions League-lag och sådär. Det har ändå varit lite charmen med damfotbollen, att det liksom har funnits en plats för andra städer och att de har varit första laget i den staden. Mm.
Och de har liksom gjort det bra där, de har liksom lyckats få att de blir stadens lag på samma sätt som då vissa herrklubbar är stadens lag.
Men ni är väl inne på någonting där att vi befinner oss i en övergångsperiod där förhoppningsvis som på sikt gör att då siffrorna ökar, precis som Fredrik Reinfeldt hoppades på. Vi ska gå över till Allsvenskan igen, här Allsvenskan. Själv befann jag mig på Bravida Arena denna omgång. Häcken städade jag Bayern med 3-1. Ett ganska nonchalant Häcken som gjorde en av sina sämre prestationer faktiskt på ett tag, sett över 90 minuter. Det var ganska slarvigt, övermodigt och ofokuserat emellanåt. Ändå vann de utan att knappt behöva anstränga sig. Det var ganska otroligt egentligen. Jag ställde till och med frågan på presskonferensen efteråt till Per-Mathias Högmo om det gick för lätt, alltså att de av den anledningen blev nonchalanta, och han höll med om att det nog såg lite nonchalant ut. Sen var han väl kanske inte säker på att det berodde på att det gick för lätt, men utan mer att de var lite för långsamma i sitt passningsspel och så. Samtidigt åkte de ju på nya skador, och de har en jäkla massa skador nu, 10 stycken. Precis innan vi gick in och spelade in den här podden kom ju beskedet att Ibrahim Sadiq bara borta 2-3 veckor med en baksida då, så han missar ju nästa match mot Kalmar. Johan Hammar kan kanske vara med mot Kalmar redan på lördag, så att det är väl egentligen bara Sadiq då som måste ersättas med en ny spelare. Det blir väl förmodligen Oskar Uddenäs som går in där. Jag tänkte bara en liten rolig grej kring allt det här. Vilken spelare får absolut inte bli skadad i Häcken? För de verkar ju ändå klara, de har 10 skador liksom. De verkar ändå klara rätt mycket skador. Men Filip, vilken spelare skulle du säga får absolut inte bli skadad i Häcken?
Jag tycker självklart Samuel Gustafsson. För att han är navet både offensivt och defensivt, och den som håller ihop allt och sätter rytmen och styr spelet. Och ja, han är självklart där, ser jag det som, den som inte får bli skadad. Sen hade nog varit Sadiq, hade jag nog sagt efter, för jag tycker han har sån jäkla spets där uppe. Jag är lite orolig för Häckens del där, att med honom borta, så absolut att det är duktiga spelare de andra också, men han är ändå lite uspen i det hela.
Hade du velat flytta ut Traoré till höger och slänga in Ola Kamara som anfallare, då får du en snabb spelare på kanten också, men samtidigt tufft att peta Traoré efter ett hattrick på en halvlek mot Bayern.
Nej, det hade jag nog inte gjort, och jag tycker väl jag kan ju se fram emot väldigt mycket att se Oskar Uddenäs igen, för vi vet alla hur han såg ut förra våren, och sen har det varit tufft för honom, men det finns ju ingenting i hela världen som säger att han inte skulle kunna nå de nivåerna igen. Så nej, och Kamara, jag har inte sett någonting av honom, svårt att säga, men nej, Benny kan man ju inte flytta på när han gör hattrick där.
Vem får inte bli skadad i Häcken, Joel?
Ja, man får ju någonstans se det, vad de har bakom. Mm. Jag menar att Simon Gustafsson är skadad gör ju att innermittfältet ser liksom extra känsligt ut. Sen även då kanske Johan Hammar också. Vilket gör att även Hovland då, kan jag väl säga då. Att, för jag menar, nu tar de in Simon Sandberg som mittback. Sen ser det väl inte så här riktigt toppen ut bakom där. Men det är klart, Samuel Gustafsson är ju given där annars.
Nej, men det var egentligen det jag ville inne på. Jag tror att de klarar nog faktiskt det mesta Häcken, men de klarar inte Samuel Gustafsson, de klarar inte även Hovland. Försvinner någon av dem så blir det problem. Särskilt om båda skulle försvinna. Men jag tror att ett mittfält med Samuel och Simon Gustafsson, ja, då kan Rygaard vara borta ett tag. Det klarar de. Är bara Samuel och Rygaard där, då kan Simon vara borta ett tag. Mm. Försvinner Samuel, då blir det problem. Alltså, och samma i backlinjen där. Visst, Hammar kan gå in och ut liksom, Sandberg kan komma in, eller Tebo när han är tillbaka från skada. Men försvinner Hovland, som ju spelade varenda jävla minut förutom typ en kvart eller något förra säsongen. Han blir inte ens avstängd för skador, så det får man ju tänka på. Han har ju verkligen varit en konstant i varenda jävla match egentligen för den här framgångsvågen som Häcken är inne på. Så jag tror att han är otroligt viktig för dem.
Ja, det är väl helt rätt inspel också, att Hovland är naturligtvis otroligt viktig, men ja, jag tänker väl ändå att om vi säger att Hammar och Simon Sandberg hade varit friska, så tycker jag ändå att det är ett mittbackspar som inte är någon. Det är inte illa att ställa upp med det, även om Hovland är naturligtvis, han är ju en av seriens klart bästa försvarsspelare, så det är klart att det också hade varit ett avbräck, men nu ville du ha en helst, och då nej, är det Samuel jag håller fast vid.
Och jag är nöjd med det, och jag är väldigt nöjd med programmet hittills. Vi är faktiskt så nöjda att vi har faktiskt bara en sak kvar där, och det är ju våran svenningsskala. Vad har varit bra, mycket bra eller till och med mycket, mycket bra. Jag vet inte om vi ska ge Filip lite mer betänketid. Han kom ju hit utan fusklapp, höll jag på att säga. Joel, han fingrar på sin telefon här, så han har väl en
så jävla förberedd.
Ja, så att vi släpper väl lös Joel Besseling då med svenningsskalan.
Ja, jag vet inte om jag har, nu hypade upp det här lite grann, om jag har några kanonpunkter, men en grej som jag noterar, jag går lite meta här, jag vill liksom, på bra så sätter jag Philips målvakts spaning från förra veckan. Oj. Fy fan, så var den åldrades dåligt.
Alltså,
vi har liksom Dovins, vad ska man säga om det? Jag vet inte. Det är
den värsta tavlan.
Ja, jag har aldrig sett något liknande. Folk pratar om att de har sett något liknande så här på YouTube och sånt. Jag har aldrig gjort det i alla fall. Det var helt, helt obegripligt.
Han misstar ju straffpunkt, ja. Bollen för straffpunkten för bollen helt enkelt. Något vitt i ögonbrån liksom och försöker sparka till den.
Och det ser så jävla dumt ut. Ja. Det ser så fjantigt ut när han bara står där. Hör du?
Nej, det är, och sen har du Vaciakovic i Värnamo som hänger tvätt på Mjällbys mål. Du har Pontus Dahlberg som går ut skadad. Du har Videll Zetterström i Djurgården som blir utvisad och dessutom skadad på det också.
Ja, Pontus Dahlberg, han pratar vi inte ens om med Blåvitt där. Har vi, vad är det samma skada, Filip? Eller om jag spränger emellan där, om du kort bara säger något om det? Eller?
Det är samma fot. Ja. Så ja, det är samma skada.
Slängde på han för tidigt helt enkelt?
Det ville de inte säga. Han hade inte känt något på näst sista träningen, inte känt något på sista träningen, så han bedömde att han var redo. Men i samband med målet så känner han att frånskjutet finns inte där. Han såg väldigt bedrövad ut. Han var naturligtvis väldigt nedstämd efteråt och den information jag bara fick, det var att han ska vidare undersökas i dagarna efter match. Jag har inte hört något än så länge därifrån, men risken är väl att att hamna borta ett tag igen.
Vill du slå tillbaka på något sätt mot Joel också som
dammar bollen? Jag hyllade ju den spaningen för att den var väl tajmad.
Skrivteknisk hyllning.
Ja, det var lite fulspel där av honom. Men jag köper ju att det har ju varit från himlen då till helvetet nu på något sätt.
Vi bara tillägga där att David Olsson i Varbergs mål, före detta Älvsborgs målvakt, gjorde en kanonmatch.
Allsvensk debutant, va? Ja. I alla fall Varbergs debutant.
Ja, precis. Exakt. Han blev ju inkastad från ingenstans. Folk blir jätteförvånade. Och så gör han,
otrolig räddning på Fricks nick där han kastar sig mot stolpen, dödsföraktande flygtur.
Han gjorde tre riktigt kvalificerade räddningar. Mm. Så att det vill jag ändå få med i den här liksom målvaktsspaningen.
Ja. Och mycket bra då?
Mycket bra har jag skrivit ner. Isak Kiese Thelin, hur han hanterar det läget Malmö är i mot BP borta. Det står 0-1, tickar upp mot 80-90 minuter och sådär. Så gör han två liksom enskilda aktioner. Framförallt första målet tycker jag är en striker av hög klass. Alltså. Två touch, han tar emot den och blixtsnabbt vänder han liksom på kroppen och skjuter in den i ett avslut som är liksom, det är ju inte precis ute vid stolpen, men det går så pass fort så målvakten hinner ju inte ner. Liksom. Så i det läget att plocka fram den individuella skickligheten, då förtjänar man mycket bra.
Mm, betydelsen av att ha en riktig målskytt också. Man talar, eller när man ställer det till tränare och så säger de ofta att men vi ska ha många som kan gynna göra mål och bla bla bla. Det är klart att det är väl bra. Mm. Men jag menar, ha en Jeremejeff som gör 22 mål. Liksom. Hur hade Häcken tagit sitt guld utan honom? Det vet man inte. Och jag menar, samma är det med Thelina. Liksom. I ett jävligt bra lag. Liksom, ändå ha den som kan lösa de här matcherna som blir låsta. Liksom.
Ja, och det såg inte alls bra ut innan dess. Och sen 2-1 målet, då är han framme med en tå där liksom på klassisk måltjuvsvis.
Dåligt ingripande av Oskar Linné också.
Ja, får man säga. Ja. Absolut. Det ska vi föra till protokollet. Och ännu en målvaktssågning.
Mycket bra då.
Jag ger den till AIKs tränare Andreas Brännström. Mm-hmm. Jag tycker väldigt synd om honom. Jag tycker han är en sympatisk person. Jag pratade med honom någon gång sådär. Gillar liksom hans approach till både oss och liksom fotbollen i allmänhet. Han har hamnat i en situation som han nog inte hade kunnat föreställa sig att han skulle hamna i. Sen är han ju tydlig med att han liksom visste förutsättningarna, det här med att han inte får vara med och besluta om värvningar. Det visste han när han skrev på för AIK, men jag tycker han har hanterat den här situationen väldigt bra medialt. Tyckte han det var rätt liksom tuffa frågor från Nordin Gerzic och Alexander Axén och Tommy Åström i Discovery Studio efter matchen mot Norrköping. Men jag tyckte han skötte det bra. Han stod rakryggad och fick inget Jan Anderssonskt utbrott.
Nej, han var väldigt lugn.
Superproffsig tyckte jag.
Det var mycket tuffare frågor än vad Bojan Jorgensson har ställt. Liksom.
Ja. Och framförallt var det ju mycket tuffare frågor till honom än vad den här Discovery-studion fick ur sig till
Fredrik Söderström.
Ja, precis. Fredrik Söderberg.
Söderberg,
som ju är vice vd och egentligen ska ha mycket hårdare frågor kring alla de här affärerna och så, men det berörde de ju knappt liksom. Han kom ju otroligt billigt undan och sen pepprade de på en tränare som har varit där i allsvenska matcher, så det tyckte jag var lite, vi hyllade Fotboll Stockholm här förra gången för deras journalistik, det här tyckte jag var tveksamt då, men jag håller med dig om att det var bra där av Brännan.
Ja, precis.
Bra, Filip Troler, eftersom du inte var riktigt förberedd, alltså någon kanske ska hylla Norrköping, de liksom tvålar ju ändå till AIK med 3-0 om du vill ha ett inspel.
Det kan du få göra, jag sitter med hur många grejer som helst, ja, okay. Där i mitt huvud. Egentligen hade jag velat ha Julius Lindberg på alla tre, men
Bosco.
Ja, Bosco hade också kunnat vara på alla tre. Men de två har vi snackat så jävla mycket om hittills så vi släpper dem. Nej, men jag kan nämna bra, kan jag tycka att ÖIS, vi har inte nämnt dem så mycket i avsnittet, men jag tycker en del av ÖIS som inte var så bra många gånger förra året, det vill säga försvarsspelet och hur rejäl man är i defensivt straffområde, det tycker jag var bra i matchen mot Västerås, där de i ganska långa stunder var helt utspelade och egentligen inte förtjänade några poäng överhuvudtaget. Här lyckas de få med sig en poäng hem till Göteborg. Nu har de 2 poäng. Det tog 8 omgångar förra året tror jag innan de tog 2 poäng. Så det är att de har byggt sig en grund och de har på ett helt annat sätt än vad de var i fjol när det kommer till ömtålighet i försvaret. Det var så jäkla mjäkigt och ofta. Nu Sangre Asulaj, det var riktigt rejält och bra och backat där med Mattias Nilsson i mål och sådär. Så jag tycker de kan få en liten bra där i förbifarten här. Så
att säga. Jeffrey bygger bakifrån då av allt att döma. Får vi se om det ger mer resultat längre fram.
Ja, jag vet inte. Det var lite tvärtom egentligen i premiären. Då var det kändes som att det var mer offensiv balans. Men VSK var bra också. Västerås, de var faktiskt, jag blev väldigt imponerad av dem. Men återigen, ÖIS får med sig en poäng. De förlorar inte. Nu ska de ner till Trelleborg. Så det är en lite tuff start här nu för dem. Men dock 2 poäng är bättre än att åka därifrån utan. Och jag tror det var ett viktigt kvitto för ÖIS just eftersom defensiven har varit ett så stort problem här in i förra året. Att få se det.
Mm. Bra, mycket ja. Bra.
Påskägget på Guldfågeln Arena.
Ja, där kom det.
Där kom det.
Pressfikat, ja. Underbart.
Det tyckte jag var...
Det var ett riktigt välfyllt påskägg alltså.
Det var det.
Med typ godisar och choklad.
Vi snackade plopp. Det var så här, vad heter det, hockeypulver tror jag.
Oj,
så ja, det var alltså riktiga så här.
Det var inte barnfamiljen.
Ja, det kändes nästan som att jag hade tittat in där, men hon, det var en trevlig dam i Kalmar som kom och ställde fram det på min plats, varsågod typ, och berättade att det var smörgås. Jag gillar inte smörgåstårta, men de har dukat fram smörgåstårta. Oj. Och där var naturligtvis kaffe och frukt och grejer. De var väldigt otroligt trevligt bemötande i Kalmar. Kalmar, fina Kalmar med massa fina trevliga människor. Så jag...
Men du tog inte med den att påskägg till dina kollegorna?
Nej, det sket jag i. Jag vet om att du blir gödd på alla jävla pressfika du sätter i dig, så du behöver inte mer än det nu, Robban. Så påskägget var väldigt mumsigt. Det satt jag sen när jag skrev texter hemma på hotellet, så satt jag och mumsade lite på det.
Kan man behöva lite energi, ja. Mycket, mycket bra då.
Lite oväntat kanske, men Sirius hade ett väldigt fint tifo som jag blev imponerad av. Pelle Svanslös tifot. Pelle Svanslös som jag i alla fall växte upp med, som både bok och adventskalender och allt möjligt, var väldigt förtjust i det. Men jag gillar den lokala kopplingen när man hittar lite sådana sköna liksom, kopplingar liksom, mellan stad och lag och allting. Och jag tyckte också var väldigt fint utfört. Ett tifo som var lite oväntat och som man blev glad av att se. Så det tyckte jag var mycket, mycket bra utfört av Sirius-fansen som imponerar på mig.
Ja, de är ju från Uppsala där då. Kanske inte alla göteborgare vet.
Men nej, men det kan till vi.
Bra, då har vi fått Svennis-skalan från Bill och Bull då. Då är det bara min kvar. Och jag ger bra till Matilda Winberg, Hammarby-talangen, som jag tycker gjorde en riktigt, riktigt fin startdebut i svenska landslaget här mot Norge. 3-3-matchen på Gamla Ullevi. Det var en rätt svag insats överlag, framförallt defensivt. Men Matilda Winberg, hon spelade tia i Gerhardssons ganska flytande formation där. Hon gjorde det bra. Jag tycker det var mycket bra att Jennifer Falk ser ut att få ta första målvaktströjan i VM här i sommar, eftersom hon stod ju nu i genrepet. Sen imponerade hon väl inte jättemycket, släppte som sagt in 3 mål, men jag tycker faktiskt inte man kan lasta Falk för något av de målen egentligen. Och sen, mycket, mycket bra, det tycker jag är den här debatten om One Love-kaptens armbinden. Och det bygger jag på att här har ju nye ordföranden Fredrik Reinfeldt, han har ju hamnat mitt i elden här liksom. Alltså, det är ju uppenbart att FIFA som består av, vad är det, 211 medlemsnationer, att beslutet som förmodligen kommer därifrån kommer vara att det bara får användas officiella armbindlar. Man vill inte ha in det här på samma sätt som man fick i Qatar och så vidare. Och där måste ju någonstans Reinfeldt då företräda svensk fotboll. Samtidigt har han då ett fotbollslag här med damspelare som brinner extremt starkt för den här frågan. Och Caroline Seger har ju varit inne på att de till och med ska ta gula kort för att kunna gå in med en annan armbindel, och sen får någon annan vara lagkapten i nästa match och så. Och det är klart att det skulle bli komplicerat om Sverige officiellt ska gå ut och ställa sig bakom en sån grej. Men där hamnar ju Fredrik Reinfeldt mitt i den liksom korselden mellan hur man ska hantera det här demokratiskt kontra då hur han ska kunna stå bakom sina damlandslagsspelare med full kraft då. Så att jag tycker det är otroligt intressant att se hur Reinfeldt då navigerar i den här frågan. Det här blir hans första riktiga test som ordförande, rätta mig om jag har fel.
Ja, men det blir det väl. Mm. Han har ju bara varit ordförande i 3 veckor eller något sånt.
Och något test ska han ju ställas inför först, och det här skulle jag säga är den frågan. Ja, hur kommer han hantera det här?
Liksom? Det är väl jättebra att det blir liksom ett internationellt test för att se hur han liksom klarar av de internationella relationerna. Jag menar, han har ju varit liksom, av allt han har gjort så FIFA, det är en organisation som han inte har varit nära. Nej. Tidigare. Det ska bli väldigt intressant att se hur han hanterar det. Vad tyckte du om hans svar?
Nej, jag ställde ju den, och jag ska ställa den till Filip som avslutning också. Jag ställde ju den skarpa frågan till Reinfeldt på den här informella pressträffen. Men okej, Fredrik, kan du ställa dig bakom Seger här? Är det värt ett gult kort för att stå upp för de mänskliga rättigheterna? Men den duckar han ju då, Reinfeldt, så att vi får vänta till FIFA kommer med ett officiellt svar här. Men vad tycker du? Är det värt ett gult kort att stå upp för mänskliga rättigheter?
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte det är något snack om det. Alltså, man kan tycka att det ska vara det sportsliga, och man kan utsätta så här. Det är klart att det inte är bra att man ska behöva kliva in i en match med ett gult kort på grund av något som inte har med fotbollen att göra. Men det här är väl ändå en så otroligt viktig fråga att man tar ställning för, och det tycker jag att man bara ska uppmuntra Seger och gänget till att kämpa så mycket de bara kan för att stå upp för det här, så det tycker jag absolut.
Bra, kloka avslutningsord där från Filip Trollér. Jag tackar dig Joel Besseling för dina kloka inspel och synpunkter också. Jag tackar alla som har lyssnat. GP's fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.